Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Ginghede och Meta Broddare.
Nu är vi tillbaka vid rodret och makten.
Ja, precis.
Förra spaningen var ju mer en resa genom ångesten.
Just det, det stod lite bortom vår kontroll, skulle man kunna säga. Och jag kände inte att jag hade stor makt över det avsnittet, så att säga.
Nej, men det var kul.
Det var roligt. Det bjussar vi så gärna på.
Och det har gått en hel vecka sedan dess. Är det något du vill förtälja?
Nej, jag vill helst bara glömma den här sista veckan, faktiskt.
Jag är med dig helt enig, Abba Ginghede. Jag kan säga att jag var med i P3 morgonpasset, om vi ska ta de roliga sakerna.
Ja.
Och efter det så såg vi på våra siffror att vi förmodligen har fått en hel drös med nya lyssnare.
Ja, fantastiskt roligt.
Det blir ju så, när vi breddar lite så här, när vi är i olika rum och vevar.
Ja, framförallt i miljöer där man når ut till många nya.
Mm.
Så det är alltid härligt.
Och med det vill jag bara ta den här lilla ordningsdelen som jag ibland gör då och då för att hälsa nya lyssnare välkomna. Det är alltså måndag när ni kliver in i det här rummet. Och då tänker ni, det här ska bli spännande att se vad de har för krimmigt att säga idag. Och då får vi göra er besvikna till en början. För att det kommer inte hända förrän på torsdag. På torsdagar är vår krimstund. Och där vevar vi allt vad vi kan i olika typer av kroppsvätskor och paragrafer.
Just
om vi ska vara helt ärliga, hamnar vi ofta där.
Ja, det brukar tendera att bli så, ja.
Ja. Men på måndagar då har vi en bråkig kusin som heter Meta Broddare som skickar på oss olika typer av huvudvärk som vi helt enkelt får försöka ta oss igenom med sinnet i behåll. Och det är det som kommer hända närmsta, låt säga, kvart 20 minuter, en halvtimme.
Låt oss hoppas att hon ger oss något greppbart idag. Och enkelt.
Jag kan säga så här att jag har ju fört min vanliga korrespondens med Meta på WhatsApp. Och hon vet precis min fysiska och själsliga status. Så jag blir djupt förvånad om hon skickar på oss något väldigt tungt.
Vad bra.
Ja, ska vi?
Ja, låt oss.
Mina kära damer. Idag ska ni få ha en spaning som kommer att handla om temat The show must go on.
Ja,
eller
bra.
I händelse av att ni tycker tvärtom att the show mycket väl skulle kunna upphöra.
Ja,
det beror
ibland
på er, naturligtvis. Men temat skulle vi kunna säga är the show must go on. Och den person som ska få stå som symbol för det här idag är en man som heter Ray Chen. Han är taiwanesisk, australisk virtuos violinist.
Oj.
Och jag föreslår att ni googlar eller youtubar er in på frasen Ray Chen string breaks. Alltså Ray Chen sträng på fiolen går av under en konsert.
Okay.
Och det är ett klipp på 2 minuter. Jag rekommenderar er att titta på det. I can wait.
Aha. Jag knappar in här på maskinen då.
Ja, jag med.
Rachen string breaks. Ja, här har vi något. 206. Jag spelar upp, jag ska se om jag kan få till ljudet kanske så att det
blir
hörs.
Lite knepigt om vi båda ska då spela upp det här klippet.
Kanske att du lyssnar via det här då.
Ja.
Här kommer han. Nej men vänta. Vad sjukt.
Jaha.
Får jag bara säga en sak? Det här är alltså en violinkonsert från Tchaikovsky. Mm-hmm. Opus 35 i D-dur.
Yeah.
Och jag och du vet Dr. Vivi, mm. vi pratar ju med varandra också mest på digitala medier. När vi tycker att livet suger, när vi vet att den andra har en tuff dag eller ska göra någon tuff dragning och så vidare, då har vi alltså under år skickat just den här låten fram och tillbaka till varandra. Samma låt, bara skicka. För jag känner så här, nu känner jag att du behöver den. Och så skickar jag.
Ah.
Den här låten är den som jag har tagit mina hörlurar av mitt huvud och satt på ditt huvud någon gång när vi hade stött ihop med varandra på tunnelbanan och bara lyssna. Och du typ försöker karva av dig öronen.
Ja, men för det första så älskar jag att du kallar den för låt.
Alltså att ett verk. Ja. Ja, det är en låt.
För att det är ju alltså det vi ser. Nu ser ju inte jag det rörliga, men jag ser ju liksom första bilden här. Det här är ju någon form av symfoniorkester som sitter samlad. Det är hundratals violinister i en liten ensemble. Men vadå, vad gör låten med dig?
Nej, men alltså den tar mig ut på så många resor. Nu blir det här, ni ska snart få lyssna vidare. Men den är perfekt. Den går ner och är skör och mild och tyst så att man nästan, man liksom varenda cell står i vakt och sen fläskar den på sådär så att det håret på ryggen reser sig och sen när den går över från det ena till andra, alltså den är så genialisk. Jag ska lägga ut det på mitt Instagram imorgon så att ni hittar exakt rätt version, men violinkonsert, D-dur opus 35, Tchaikovsky.
Oj, oj, oj.
För att säga så, ett uttryck som Anna brukar använda, man kan inte bara ta sig an ett litet brottstycke av den.
Just det, just det.
Utan det är hela. It's all or nothing, honey. Nu åker vi här, se vad som händer då.
Ja, du ser ju vad som händer.
Ja, han håller på. Åh, jävlar.
Oj, han tappade en ton där.
Nej, men alltså, det var som ett pistolskott. Det var som att en hälsena gick av. Den smällde. Ja. Vi ska se vad han gör nu då. Han spelar vidare som ingenting har hänt.
Strängen gick alltså av, eller vad hände?
Okej. Strängen gick av. Han spelar vidare fort som fan på färre strängar, kan man säga.
Ja.
Och sen snatchar han fiol med den som sitter bakom. Så att han spelar helt enkelt bara vidare på en annan fiol.
Fasen vad mäktigt.
Ska vi höra vad Meta har att säga om det här då?
Aha.
Vi kanske är helt fel på det.
Och när jag har nu väntat ett litet tag så ska jag göra en liten recap av det som sker. Ray Chen står som soloviolinist med Seattle Symphony Orchestra. Hon ska spela Tchaikovskys violinkonsert som är en väldigt liksom pigg och ärtig bit. Mm. Det krävs lite tempo. Ray spelar på sin älskade Stradivarius fiol. Mitt i ett av de lite mera frejdiga styckena så går E-strängen av. Alltså den som låter ljusast på en fiol. Pang, säger det. Det är tråkigt när man är soloartisten och liksom stjärnan i showen. Att strängen går av. Det är jättejobbigt. Det är helt rimligt att avbryta och att the show inte must go on i ett sånt läge. Men Ray, han hanterar det här like a boss. Han vänder sig rappt till konsertmästaren, alltså den personen som mest ansvarar för att alla är stämda och i ordning och har skärpt sig till konserten, sin kollega, och byter inom loppet av någon sekund fiol med honom. Och fortsätter att spela på en helt ny fiol som han förmodligen aldrig har spelat på. Som om inget hade hänt. Och sen sker en massa skiften. Den där fiolen skickas bakåt i stämman. Och sen så skiftas det där, den där strängen, i blixtens hastighet. Så det dröjer inte egentligen många minuter, om ens en, innan han har tillbaka sin fiol och kan fortsätta på den. Precis som innan. Han blinkar inte. I princip. Och jag undrar, om vi nu ska ta den här yttersta virtuosa lackabas-mentaliteten. Vi behöver inte ha den som en mall för oss själva, men vi kan ha den som en slags form i alla fall. Att utgå ifrån. Så undrar jag, var är ni någonstans? När fortsätter ni like a boss om någonting blir strul? Och när bryter ni och väljer att det här måste tas om eller brytas eller så? Det skulle jag vilja veta. Här är gött. Bye!
Det första som slår mig här, tror du att violinister som ingår då i en kammarorkester eller en symfoniorkester, har de övningar motsvarande polisens vapenväxlingsövningar?
Alltså jag tänkte exakt samma.
Nej, är det
hur snabbt kan man byta en jävla sträng alltså?
Det kan ju inte ha gått mer än ett par sekunder. Jag hörde knappt att han gjorde ett uppehåll.
Det första jag hann se, det är att han helt enkelt bara vänder sig och får. Så det är som att någon vapenväxling, du vet. Det är en klassisk. Ja, ja. Min är trasig, du får min. Så han fick ju någon annan fiol medan vi tittade.
Mm.
Men du,
vi befinner oss ju lite i det här läget nu. Det har gått några strängar sista veckorna, månaderna.
Ja. Man hade ju, vid ett par tillfällen så hade jag ju bara velat lägga mig ner. Och så säga, låta det ske. Mm-hmm. Det vill säga, stoppat showen.
Just det. Vad får du avstå då? Men det har vi inte
gjort. Olika typer av avtal. Press.
Just det.
Press, lojalitet. Att jag behöver kunna köpa mat och så vidare. Men också, kanske den absolut viktigaste ingrediensen är att jag är beskaffad med en stor portion kämparglöd och lust.
Mm.
Som nu var kattkrig här. Som överbrygger det här när man ibland bara, nej, orkar fan inte mer. Eller?
Alltså, jo, men jag tycker överhuvudtaget att Metas betraktelse här, eller fråga egentligen, handlar om lite olika saker. Alltså dels så handlar ju det här om i vilket skede man på något sätt väljer att ge upp. Eller vad som får en att ge upp, kanske snarare.
Mm.
Och dessutom, om man inte ger upp, hur hanterar man då liksom ett missöde eller en flaw eller någonting, en mishap i liksom stundens hetta? Alltså det är så många komponenter i det här. För mig är det ganska enkelt. För mig strategin beror på om det är just i stundens hetta eller inte. Och vad som är själva fiolsträngen, så att säga.
Jag håller med, det är många lager på det. Dels så verkar ju Ray vara en person som inte darrar på manschetten.
Just det. Alltså, det var inte första gången det där hände.
Nej, och det fanns ju en plan B, C. Alltså dels det, att han har en knippe personliga egenskaper som bara, okej, okay, då har jag väl bara tre strängar då. Let's go, honey. Men också så fanns det ju då ett inövat system. Om det händer ska jag titta dit, byta med den. Hon byter strängen, jag får tillbaka det, bara köra. Om han inte hade en aning om vad man skulle göra i stunden, så tror jag, när jag är tillbaka, då tror jag mer att man hamnar i läget att hjärnan inte levererar så himla många olika tänkbara lösningar. Utan då står man där, oj! Jaha, vad jobbigt att Tchaikovsky inte skrev det här verket för tre sträng, så att säga. Vad gör jag nu?
Ja, verkligen, verkligen.
Han var ju rätt så förberedd.
Ja, verkligen. Så jag tänker också, har det med improvisationsförmåga att göra? Jag tänker, både du och jag föreläser ju en del. Du är dessutom utbildad lärare. Alltså jag tänker att det måste ju vara, improvisationsförmåga måste ju vara en lärares främsta kvalitet. Ja. Alltså där är det väl inte alldeles ovanligt att det faktiskt blir problem ibland.
Jag kan måla upp ett scenario. Jag var på Sida, biståndssida, och skulle föreläsa. Det var 110 personer i publiken. Jag skulle bli kontrollerad av MSB, Skolverket, Skolinspektion. De hade helt enkelt bjudit in sig själva för att höra vad fan jag brukar säga.
Mm.
Jag hade också x antal ambassader uppkopplade på länk runt om i världen. Precis innan, och jag är där och så har jag en kollega med mig. Precis innan, och vi har liksom presentationer och filmer och fan och hans moster, vi ska föreläsa kanske i 2 timmar. Då går tekniken ner bara. Det dör i hela rummet. Det blir absolut tekniklöst. Yeah. Och då tar min kollega som egentligen ska inleda, han står och håller i en whiteboardpenna som någon form av tics. Han hade inte tänkt rita någonting, men han stod och höll liksom och fipplade lite med den. Och när all teknik gick ner, då vände han sig till mig långsamt, jag kommer aldrig glömma det här, så ger han mig whiteboardpennan och så viskar han bara så här: Lena, gör något. Och sen så gick han typ och satte sig. Jag bara,
Lena, byt fiol.
Ja, nej men lite så. Han tog sin fiol, sin mentala fiol och gav till mig och bara sa så här: gör något. Och då blickade jag bara bak och konstaterade att det var 2 helvetes långa whiteboardtavlor i alla fall bakom oss som jag inte hade tänkt använda. Så jag spenderade helt enkelt 2 timmar. De har ingen aning om vad som de skulle ha sett. Och jag kunde mitt material oerhört bra och kände mig ganska lugn och trygg och då improvisation, så att jag ägnade mig helt enkelt 2 timmar åt att rita som jävla papphammar och skissa och förklara och sådär, och sen efter tänkte jag, jag var helt svettig, helt slut efteråt. Men då kom i alla fall den här gamla gubben från skolinspektionen och tyckte det var oerhört uppfriskande med lite vanlig jävla tavelundervisning, alltså trött på powerpointdöden, och det är vi ju alla. Så sen den dagen har jag faktiskt, då och då när jag känner mig lite trött på mina egna material, då bara skiter jag i det, så ritar jag alltihopa istället. Som en grej för att hålla sin egen lust uppe typ. Så improvisation och föreläsning, det är A och O. Också spaning tänkte jag på när jag var på morgonpasset. Alltså, lös skiten, och det var ju det Ray gjorde. Nu skete sig, lös det bara. Lös det, fort, lös det. Annars dör du. Du då? I ditt jobb?
Nej, men jag har ju naturligtvis också erfarenheter från föreläsningsdelen. Liksom, när jag skulle doktorandregistreras så höll det på att ta en ände med förskräckelse när jag kommer in med en förberedd presentation och får veta att nej, du får inte använda den. Och dessutom vill jag att du ska dra igenom ditt 4 års heltidsdoktorsutbildning på engelska. Som jag inte alls var förberedd på.
Drömscenario.
Ja visst, och det var ju en sån här situation när jag vevade efter varenda fiol som fanns att tillgå i det där rummet. Det fanns en mikrosekund av tanke att nej, men det här kommer jag aldrig fixa. Jag går.
Du genomförde det trots att du darrade på manschetten.
Jag genomförde det med stor skräck inombords. Ja. Och när jag kommer ut ur det här rummet och kan konstatera att jag har LP-skivor under armarna motsvarande en storlek som, ja, du anar inte. Och dessutom har satt på mig min blus ut och in. Så att varenda söm och lapp i skjorthelvetet står ut. Rakt ut.
Anna, hela din själ var förmodligen ut och in. Man såg nog innan mätet på Annas själ.
Men annars, alltså jag är ju en person som i de allra flesta lägen får showen att gå vidare. Jag är inte en quitter liksom. Utan,
nej.
Och det gäller alldeles oavsett det är en mishap eller en liksom brusten fiolsträng på det personliga planet. Till exempel skador som lägger hinder för någonting eller död. Vi måste gå vidare trots att jag har lidit en stor förlust. Showen måste gå vidare. Att ge upp finns inte, så att säga.
Om du har spelat sport och ligger under med 21-0, är du en sån här person som inte gör något med dig, eller kämpar du som om det är lika?
Nej, men jag kämpar in i kaklet. Alltså, vi minns ju, kan vi prata lite om den klassiska Vätternrundan som jag genomförde då de sista 5-7 milen med ett Malmö i brand? Det fanns inte på världskartan att kliva av cykeln och nej, men alltså skit i det här.
Ja, men då har ju du det här, du har ju ett jävla namma och en kämpaglöd som liksom är, ja, den går cirkeln runt så att säga. Men lite provocerande, är det inte också en skill att veta att nu börjar nog lägga ner? För jag kan se människor i min omgivning som biter sig fast i saker. Och det kan vara män, jobb, släkt och allt annat, och som biter sig fast där jag kanske som utomstående, och jag vet inte om jag är en sån här själv också, men man, som utomstående kan man bara konstatera att det är nog också en skill att känna att nej, the show must not go on anymore.
Men jag är helt enig. Jag tänker till exempel på Gunde Svans berömda 5 mil med en bruten arm. Han hade inte behövt genomföra det där och komma in på 59:e plats eller vad det var, näst sist i fältet. Jag tänker på risiga äktenskap, risiga vänrelationer. Det är ju inte så att showen måste gå on till vilket pris som helst. Jag håller helt med dig. Det är sunt att faktiskt ha den där känslan för när man bör ställa in showen, så att säga.
Men det är också, jag blir mindre provocerad av Gunde Svan i sin arm än såna där som så fort de möter på minsta lilla uppförsbacke, motstånd eller grus i bromsskiva. Bara,
ja, just det.
Det är ännu mer provocerande.
Det finns ingen handlingsförmåga där.
Nej, men noll. Mm. Eller så här, jag kan ibland sitta och bevittna mitt barns spelar handboll. Någon som då gör något dåligt avslut, vilket man ibland gör. Missar mål och så vidare. Då är det bara, ska de stå kvar där nere och gnälla i målgården? Medan de andra får försöka springa hem och reda upp skiten som de precis ställt till med. Jag hade blivit vansinnig.
Just det. Ja.
Som spelare där.
Helt enig. Kan vi också prata lite om pandemin?
För att
jag drar direkt paralleller till människor som drabbades väldigt hårt av pandemin. Både du och jag är ju bekant med folk inom kulturvärlden till exempel.
Ja.
Som stand-upare, komiker, skådisar, allt möjligt. Vars då hela liksom tillvaro vändes upp och ner i och med att de inte längre kunde försörja sig helt enkelt. Och för många av de människorna i alla sektorer i samhället naturligtvis så har det ju inneburit här nu, hur fan ska jag få the show att go on?
Mm.
Och där har man ju sett olika, alltså ett gäng olika varianter på improvisationsförmåga och företagsamhet och jävlar namma och allt det där. Så aldrig förr har vi haft så mycket poddar till exempel i Sverige som nu. Och det är ju inte en slump. Det är ju för att det har varit ett sätt för många att testa att dra in en liten slant varje månad.
Att bredda sig. Att liksom skaffa sig fler olika saker på sin palett som de kan ta till när det skiter sig. Jag måste säga så här, kära Meta. Meta är ju för mig definitionen av the show must go on.
Verkligen.
Alltså, det hon kan dra ur sina byxfickor när det skiter sig. Och vi andra kanske vevar mer i rum där vi brukar vara, eller åtminstone ha någon form av takt och talang. Mm. Hon hoppar ju bara in i ett helt nytt rum. Kul! Det blir nog bra på. Och det blir hon ju varje gång.
Verkligen. Men innebär det då att det kanske snarare är något bra? Att fiolsträngen brister ibland?
Åh, vilken härlig fråga. Ja, jag tror framförallt att vetskapen om att fiolsträngen skulle kunna brista är en bra tanke.
Just det.
Huruvida den brister eller inte, kanske lite skitsamma, men att bara få lägga in, och det blir väldigt snutifierat, omfallsplanering, lägesbild, situationsanpassning, att veta att det läget jag har nu är inte en konstant. Utan den kan när som helst slå på röva. Och då är jag tillbaka vid den mentala spänsten. Att kunna byta spår i blixtens hastighet. Att kunna spela Tchaikovsky på 3 strängar. Det är ju inte någonting som kom till honom bara så där. Utan det är ju på grund av att han har övat förmodligen 23 timmar och 59 minuter sedan han var 2 år.
Just det.
Min egen fördom.
Och det är ju inte så att han kommer efter den där konserten slänga sin Stradivarius i närmsta sopkorg och komma på att jag ska spela Oboe
triangel istället. Inom min sport. Jag går på Gudruns triangel från nu. Det här var för läskigt. Nej, och då är det nog lite sådär att man ska vara lite intrigued av själva spänningen, komplexiteten och så. Den framåtlutade jävlar anamma. Ge mig något svårt fanskap så ska du nog få se på åka. Mer än så här, åh gud vad läskigt, det där kommer jag aldrig klara. Jag behöver veta vad som finns bakom varje dörr innan jag ska kliva in här. De är ju fantastiska, men då får man ju söka sig till en tillvaro som är extremt förutsägbar. Som gör att sådana som du och jag dör själsligt.
Just det.
Men också tror jag att man har. Jag tror man får. Man blir såklart formad av sin miljö och de man umgås med och det man lär sig längs yrkesbanan. Liksom, men jag kan dra ett litet exempel. Jag har en person nära i familjen som var i princip död när hon föddes. Fick jobba mycket, både extern lunga och hjärta. Och det var liksom panik i början. Och då sa ju läkaren att den där ungen kommer kanske inte vara i kapp. Om vi kan rädda henne så kommer hon inte vara i kapp förrän vi kanske vid skolålder. Nej. Sen var jag ju barnvakt till det här lilla sattyget. Det är ju... En annan person i min familj som har sagt att det är Guds gåva till mänskligheten att hon har nedsatt lungfunktion, för vi hade inte orkat med henne med full kapacitet. Så när hon var 2, då sitter hon alltså på en stol, på ett bord, med en ost och försöker liksom skära skivor. Mm. Och då säger jag, hjärtat, ska jag hjälpa dig? Då tittar hon på mig bara med liksom, tomma ögon. Mm. Och sen så hör jag henne långsamt säga... jobba, jobba, jobba. För att liksom få loss de här jävla ostskivorna. Och det där har ju liksom... Ja, men det har ju hängt med. Så att jag tror... Och det här är ingenting som hon har lärt. Utan vissa har det och andra inte. Känslan av... Lös skiten bara.
Ja, men det är som
medan någon håller upp den själsliga osten och säger...
Ja, men det är...
Typ hjälp mig.
Det är många lager som du är inne på. Det kan handla om allt ifrån att man är grundtrygg till att du har stött på motgångar och tvingats liksom inta en strategi så att du överkommer motgångar, medan andra då kanske lägger sig ner platt. Det är mer kopplat till personligheten. Vår personlighet tror jag. Jag tror det är massor i den där grytan.
Men den heliga graalen är att ha en enorm mängd kämpar, anda, jävlar anamma och att inte där på marschetten. Men kanske inte bli av med kunskapen att nej, nu så lägger vi ner den här showen. Jag byter show. Jag slutar showa från och med nu.
Bra sammanfattning, Ljungdahl.
Mm.
Jaha, jag tror att vi har uttömt frågan ganska väl, va?
Jag kommer att lägga ut, vi kan lägga det på vår en story på måndag. Länken till den här låten. Och sen kan ni sätta det i Bikuper och se att ert liv blev mycket bättre efteråt.
Men är det klippet när strängen går?
Nej. Det är själva en länk till Spotify.
Ja, jag förstår.
Med den bästa versionen av den här låten som
jag fattar.
Ett fläskberg att bestiga.
Av just den här låten, ja. Ja.
Man får säga det om Opus. Opus är också bara ett jävla flådigt namn för verk.
Ja, jag skojar. Ja. Har vi någon samhällsinformation i övrigt? Du nämnde Instagram. Vi kanske ska säga att vi heter Ljungdahl och Jinghede på Instagram. Och om man vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla på hej@ljungdahl-och-jinghede.se.
Och annars är det väl bara att göra en hint om att ni ska stå med portmonnän redo i tass den 9 december klockan 10, då våra biljetter släpps till vår livepods-turné i städerna 5.
På självaste Anna-dagen alltså.
På din dag, Anna, så släpps biljetterna. Och det är först till kvarn.
Ja, det är det.
Det är det. Nu ska jag gå på marknad, hantverksmarknad, och se Meta sälja sina saker.
Jaha.
Vad ska du göra?
Det ska inte jag göra. Jag ska skriva och försöka överleva dagen.
Show must go on.
Yes.
Bye.